Underbart. Tack för att tillbe Gud så här. Helt underbart. Nu har vi levt nattens storm allihopa. Vi kan inte se Gud, men samma sak med vinden, eller hur? Någon som har sett vinden här? Någon som har sett konsekvenser från vinden? Konsekvenserna av Jesu kärlek, eller hur? De har förvandlat oss. Halleluja! Jesus kärlek kan vi inte se, men vi kan uppleva nytt liv som vi sjung. Förvandlat liv. Tack Jesus för det. Och jag tänkte ta dig med i Guds ord idag. Jag tänkte vi skulle göra lite resor idag. Är det okej? Okay? Är det okej okay att vi tar lite resor? Snart ska vi få se lite faktiskt också på en resa här. Men jag tänkte vi går till Matteus evangeliet kapitel 24. Matteus 24, vers 29-39. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen. Ingen utom fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Amen. Ska vi be tillsammans? Ja, himmelske far, vi kommer till dig och vi tackar dig här att du har talat genom ditt ord. Och jag tackar dig här att vi kan få öppna våra hjärtan för vad du vill säga till oss den här stunden. Vi ber helige ande om din ledning. Vi ber hjälparen att du skulle ge oss det visheten och den förstånd vi behöver för att förstå ditt ord och för att förstå den tid vi lever i just nu. Så vi bjuder in dig helige ande. Kom och undervisa oss just nu och tala till oss var och en. Och berör oss herre med din kärlek den här förmiddagen herre. Tack Jesus att du är här. Din kärlek är utgjuten. Mitt ibland oss just nu genom din ande. Halleluja, vi tackar dig för det. Kom helige ande, blås på oss med din kärleksfulla vind. I Jesu namn vi ber, i Jesu namn. Amen, amen. Ska du inte hälsa på två eller tre runt omkring dig? Säg något snällt till varandra. Budskapet som Herren har lagt på mitt hjärta för den här dagen är väldigt hoppfullt känner jag. Men det är också ett stort allvar. Jag menar, hoppet som Jesus har gett oss är ju så komplett, eller hur? Vi läser här om att Jesus ska komma tillbaka. Och samtidigt så talar Jesus om Noa. Att det ska bli på samma sätt när Jesus kommer tillbaka. Noa, han byggde någonting. Någon som kommer ihåg? Han byggde en ark. Han byggde en båt. Och den här båten, genom den så räddades människor som sa ja till Guds räddningsplan. Noas båt, den hade ju vissa mått. Kanske inte du har memorerat måtten på Noas båt, men det är okej. Den är 150 meter, den var 150 meter lång, den var 25 meter bred och 15 meter hög. Ganska stor båt, eller hur? Ganska maffig båt, 150 meter. Och så var det då Noa och sen hans tre söner Sem, Ham och Jafet. Jag vet inte, de hade varit sin fru allihopa. Jag vet inte, vi ser inte exakt vad alla gjorde. Men de snickrade ihop den här båten. Och visste ni att de här måtten, att det är nästan exakt de måtten som fraktfartyg åker från Ukraina med fantastiska vetet därifrån och sen tar sig. Det är de måtten som man använder idag. Det är ganska häftigt. Gud är ju liksom ingenjören som är, titta bara på dig själv hur du kan röra dina fingrar. Gud är en fantastisk ingenjör. Och när Noa hade fixat den här båten, då kommer ni ihåg att han beströk den med, det står faktiskt jordbäck. Men jag tänker att det är ungefär som kära. Jordbäck. Och samma hebreiska ord för jordbäck, alltså det här smeten, så att det liksom inte vattnet ska gå in. Det ordet betyder försoning. Wow. Bilden av Noas stora räddningsbåt är en fantastisk bild över hur Gud skulle sända en annan frälsning till världen. Standardsvaret i söndagsskolan är, det är Jesus. Det här försoning är det som är Jesus. Tro på Jesus Kristus. Romarbrevet 3:21-24 säger, men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. Jona är en av profeterna, eller hur? En rättfärdighet från Gud, alltså det är inte din rättfärdighet som räddar dig. Det är inte dina gärningar, utan det är tro. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, men de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Här ligger vår frälsning, försoningen. Noas båt, Noas räddningsbåt är en bild över att det skulle komma en ännu bättre båt. Som inte bara skulle rädda typ 8 personer, utan som skulle rädda kanske 8 miljarder. Hoppas vi på, minst. Tro på Jesus Kristus är enda vägen till att bli räddad. Precis som Noas tid, så var det enda vägen att bli räddad var att klampa in. Men vad gjorde de då? Vad läste de? Nej, de gifte bort sig. De drack och de struntade. Förmodligen stod de där och skrattade åt Noas båt. Eller hur? Förmodligen. Har du varit med om någon som skrattar åt din tro på Jesus? Jag har varit med om det många gånger. Ska vi skämmas? Ska vi backa för våran tro på Jesus? Nej, vi ska inte det. För människor behöver komma in i båten. Jesus Kristus. Och jag tänkte att Tina, kan inte du komma fram bara och dela något kort?
I tisdags på bönen fick jag en bild på en räddningsbåt. Och det satt mycket människor där. Och sen fick jag se att det kom ner en man som började gunga på båten, precis som att han försökte att knuffa bort dem därifrån ner i vattnet. Jag tror att det var en bild på församlingen. Och att vi ska försöka hålla fast vid vår tro nu i sista tiden. Amen.
Amen. Tack. Jag tänkte att samtidigt som hon fick den här bilden så var vi på medarbetarkonferens. Och faktiskt så tittade jag på en liknande sekvens som ungefär samtidigt som du fick den här samma kväll. Så det är märkligt. Men jag tänkte jag skulle visa den här. Jag är inte annars en sån där som visar mycket filmer när jag predikar. Men varför inte testa? You can make it. Everybody break.
Hello! We're gonna die out here. We're not dying!
So you think there's some kind of grand plan? Why do we live on the others then?
I got good news and bad news.
Här fick ni se en klipp från filmen Unbroken. Det här är en film baserad på en sann berättelse där man får följa en OS-medaljör som heter Louis Zamperini. Han är amerikansk OS-medaljör i löpning. Han tog värvning i armén under andra världskriget. Och hans B-24-plan får tekniska problem och kraschar i Stilla havet. Med sig får de några räddningsbåtar som ni såg på filmen. Och under 47 dagar så vistades de i den här räddningsbåten. Hade de inte haft den här räddningsbåten, hade de klarat sig? Nej, det hade inte funkat. Det som händer är att mitt under de där dagarna när de liksom i panik försöker överleva, dra upp lite fiskar och slå dem och äta dem råa. Ja, men det var en helt otrolig historia. Så någonstans där så säger han så här: Gud, om jag överlever, om du räddar mig från det här, då ska jag i stil ge mitt liv till dig eller tjäna dig på något sätt. Och det som händer efter 47 dagar, då kommer ett japanskt skepp och plockar upp dem. De får en hemsk tid i fångläger och så, men hans liv blir räddat. 1949 så kom han med på ett kampanjmöte med Billy Graham, en av de stora evangelisterna i historien. Och där tar han emot Jesus Kristus. 1949. Några år senare. Louis sen får vara med och tjäna Jesus. Det finns en film faktiskt där man kan se från Billy Grahams, på Billy Grahams hemsida, där man kan läsa eller se och hur han berättar. Så det är en fantastisk historia. Och jag har aldrig mött den. Jag har inte sett den förrän nu den här senaste veckan. Det vi har fått höra från Tina om räddningsbåten. Församlingen som en räddningsbåt. Vi fick se den här lilla räddningsbåten. Mina tankar går ju till den otroligt tragiska händelsen när Estonia sjönk. Hur några få räddningsbåtar kunde plocka upp människor i vattnet. Och det är ju bara en tidsfråga innan man går förlorad. Om man inte kommer in i en räddningsbåt, eller hur? Även om du är en duktig simmare så kan du inte simma så länge. Du klarar det inte i vatten. Du behöver en räddning. Du behöver någon som räddar dig. Och den bild som samtidigt Tina fick om församlingen som en räddningsbåt, det är en bild som jag fick del av för ganska många år sedan. Jag och min kära hustru, vi upplevde att Gud kallar oss att flytta till Katrineholm efter vi hade gift oss. Och där fick vi lära känna Karin och Rickard Lundgren nästan dag två när vi hade flyttat dit. Rickard, som kanske vissa av er känner igen, han hade den här bilden av församlingen som en räddningsbåt. Vi är här. Vi finns här i Katrineholm för att rädda människor för evigheten. Annars går de evigt förlorade. Församlingens uppdrag är, nu kommer jag säga det, det här kan ta hårt. Det är inte att vara en mysklubb, utan det är att vara en räddningsbåt för människor som håller på att gå evigt förlorade. Där sa jag det. Och jag står för det. Det är inte en mysklubb vi har. Vi är en räddningsbåt. Människor håller på att gå evigt förlorade utan Jesus. Därför är det vi håller på med i vår församling fantastiskt viktigt. För att människor i Motala, människor utöver vår värld där Gud leder oss, för att de inte ska gå evigt förlorade på livets stormiga hav. Det vi håller på med, älskade vänner, är så viktigt. Vi går inte hit bara för att känna att vi har en god gemenskap. Det är så mycket mer än så. Och det här slog mig så mycket. Tina nämnde om det här häromdagen. Och det kom till mig för några veckor sedan igen det här. Men hjälp, vi är ju en räddningsbåt. Vad är det vi håller på med? Vad ska vi göra? Hur ska vi rädda människor? Och det finns ett sätt, beskriver Bibeln. Ett sätt att rädda människor. Det är att berätta för dem om Jesus. Det är att få människor att öppna sina hjärtan för den enda räddningen som finns. Den enda räddningsbåten som Gud har sänt. Och det är Jesus Kristus. Otroligt enkelt, men så otroligt avgörande. Vi är på en resa tillsammans, tror jag. Ibland är det som att det gungar lite i den här räddningsbåten. Jag och Linnea, vi har varit på en resa med, sen vi mötte Rickard, så har vi kommit med på en liten resa tillsammans med den organisation som Rickard startade som heter Gå ut mission. Och vi är fortfarande där. Vi har varit i 21 år. Och jag älskar de här resorna som är lite längre. Inte bara, du vet, ja men hej och hej då. Utan jag gillar de där resorna. Så jag satt här om veckan med Rickard. Och han tittade på mig in i mina ögon. Så sa han, Andreas, vad drömmer du om? Och jag blev väldigt ställd när han sa det. Så jag kände så här, men oj, oj. Hjälp. Ja. Så jag hade liksom svårt att svara på det där. Först några veckor efter så har jag liksom så här. Jo men det är nog det här som jag drömmer om. Ärligt talat. Det är det här. Räddningsbåten. Att vara med ett gäng lite konstiga som jag. Överlåtna Jesusälskande människor. Ute på räddningsuppdrag. Och rädda människor för evigheten. Jag tror det är det. Det är det jag drömmer om. Det är det jag drömmer om. Jag tror inte jag har några andra drömmar i mitt liv. Det är kul med andra saker också. Men det är det här jag drömmer om. Finns det något annat som ger en större hjärtats mättnad, om man säger. Än att bara få känna att nej, men vi är tillsammans. På ett räddningsuppdrag. Och vi får vara med och se människor som kommer med. Vi släpar upp dem in i båten. De är blöta, de är smutsiga, de är... Ja. Men vi får dem in i båten. Finns det någonting vackrare? Finns det något mer... Oh, härligare. Och sen så ser man någon som är duktig på att kamma håret. Och någon står där med en handduk. Och någon säger, just det förresten... Det finns en bibel och jag tror det är viktigt att du börjar öppna den här nu och sen är det någon annan som kommer med fikat, ni vet så här. Sen kommer någon med kaffet, du måste ha kyrkkaffe också, det är jätteviktigt. Och sen kommer någon annan, du ska veta Excel-ark är jätteviktigt. För här för vi ekonomin jätteviktigt, det måste ligga på plussarna så måste vi greja. Så det här är viktigt. Och så står den här lilla som har precis blivit uppdragen. Och så står vi runt honom och så försöker vi få dem att se på Jesus. Och följa Jesus. Och jag tänker bara, jag ska inte vara allt för långrandig. Jag vet att man kan hålla på, jag kan hålla på länge som helst. Men jag tänker på den här berättelsen när Jesus och lärjungarna är ute. I Matteus 14. Och ni vet hur de är ute på Galileiska sjön. Och den här berättelsen är säkert inte obekant för er. Men ni vet att Jesus, han hade 12 lärjungar. Och han fick ju med 2 fiskelag. Kommer ni ihåg det? Runt Galileiska sjön. Det ena var Andreas Petrus, det andra var Jakob och Johannes. Och de här fiskelagen, förmodligen var det deras båtar som de använde. Men då liksom låg nu bara näten där. Och sen så åkte de ju runt och predikade. Och tog de båten liksom kors och tvärs över sjön där uppe. Och en gång, som ni vet, så hade ju Jesus lämnat dem. Han hade tid för sig själv i bön. Sen kommer de åkande och mitt ute på sjön, då kommer ju den här stormen. Och de blir livrädda. Så kommer ju Jesus gående. Och så säger de, ett spöke. Men det är ju inte ett spöke. Det är Jesus. Eller en vålnad. Och sen så säger ju Petrus, om det är du så säg att jag ska komma. Och Petrus han, och så säger Jesus, kom. Och så går han ju ut på vattnet till Jesus. Och någonstans där ute mitt på sjön så börjar han ju titta på vågorna och han börjar sjunka. Jesus tar upp honom, drar upp honom och sen går de på vattnet tillbaka och sätter sig i båten. En sak som jag har tänkt på, jag läste den här Johannes också. Vet de 2 fiskelagen? Jakob och Johannes, Petrus och Andreas. Det är att i Johannes evangelium, där står det ingenting om att Petrus gick på vattnet. Varför tar Johannes inte med det? Har ni tänkt på det någon gång? Nej, inte jag heller faktiskt. Inte först den här veckan. Johannes, han skriver inte det. Nej, man kan nästan ana en viss rivalitet mellan de här 2 fiskelagen. Kan det vara så? För Jesus fångade ju först upp Petrus och Andreas när han sa kom och följ med. Och sen tog han Jakob och Johannes. Så de var ju liksom förmodligen hade de sin fiskebåt där. Och sen hade de andra, Andreas och Petrus, de hade sin fiskebåt där. Och förmodligen var de lite rivaler. Jag menar, de hade ju en kamp om samma fiskar. Har ni tänkt på det? Inte jag heller. Så i alla fall. Och sen tänker man så här, om man läser i Johannes evangelium. Då skriver han ju så här. Johannes, den lärjungen som Jesus älskade. Vilken självbild han har. Han var den enda lärjungen som Jesus älskade. Och vad gör han mer? Så när Jakob, eller förlåt, när Petrus och Johannes är på väg till graven. Kommer ni ihåg det? Då springer de ju. Men då springer Petrus och Johannes. Men vem var det som kom till graven först? Ja, och vad skriver Johannes i sitt evangelium? Han skriver, jag kom först. Kan man ana en viss rivalitet mellan Petrus och Johannes? Ja, men det är nästan patetiskt. En av de mäktigaste, liksom mest kända apostlarna. Johannes, han ska bevisa att han är mest älskad. Han är snabbast på att springa. Alltså han har lite attitydproblem. Kan man känna det? Och jag tänker så här. Att nu var de här lite i, ni vet. De var i görningen, de var in the making. De var liksom inte, de var inte exakt som Jesus. De var inte färdigformade. Och någonstans tänker jag så här att det här arbetet, de gick från att fiska fiskar till att bli människofiskare. Och jag tänker att tyvärr så kanske den här rivaliteten, ja men jag är bättre än dig, aha, efter på pingstdagen, ja men det var jag som predikade, titta här och så står de här. Jag vet inte. Men den där Bibeln säger att nej men, vi ska jobba tillsammans. Vi ska jobba i enhet. Vi ska inte liksom säga jag är bättre än dig. Men det finns någonting av att koppla ihop i arbetet för evangeliet. Och man kan ana att the great Petrus och the great Johannes hade vissa problem här. Då kanske det är så att vi får ömjuka och säga, men Jesus, hjälp mig. Hjälp mig att koppla ihop med fiskarteamet i Motala Baptist. Hjälp mig att vara en som ömjukar mig och som älskar, som förlåter och som gör allt jag kan för att koppla med varandra. Inte se ner på varandra, aldrig tala illa om varandra, utan bara stå sida vid sida och säga, vi har en sjö här. Vi ska fiska tillsammans. Vi tänker göra det tillsammans. Vi tänker inte jobba mot varandra, utan vi tänker jobba tillsammans. Varför är det så viktigt? För att människor håller på att gå förlorade på livets stormiga hav. Och jag försöker få mig själv att förstå det här. För det är som om att jag inte riktigt greppar det själv. Jag står och säger det. Men jag riktigt förstår inte. För om jag verkligen, verkligen hade förstått det. Att det finns bara en väg till evig frälsning. Och det är bli räddad av räddningsbåten Jesus Kristus. Så Jesus tar flera gånger upp Noa som ett exempel. Han talar om Noa och i samband med den yttersta tiden. Och jag tänker att bilden av Noa, hur han räddade mänskligheten med sin räddningsbåt, med sin försoningsbåt. Det finns en väg. Det finns ett hopp för Motala, för våran värld. Och det är Jesus. Och jag bara tänker att vi får aldrig, aldrig backa i vår bekännelse, i vår tro, i vår frimodighet. Gud vill att vi ska dela med oss av det här hoppet. Och jag vet hur det är att känna sig modlös. Och känna att det är någonting som tystar mig själv. Men kära vänner, vi behöver dela Jesus med Motala, med världen. Vi är på en resa tillsammans. Vi är i en liten räddningsbåt. Kanske inte den vackraste räddningsbåten när man ser den. Men vi är en räddningsbåt. Vi är det. Motala baptist. Och ska jag vara ärlig, så finns det ju många liksom så här saker som att nej, men det vore ju schysst att ha en dator som funkar. Nej, men halleluja. Vi är en räddningsbåt. Vi kan vara tacksamma. Vi kan till och med vara lite stolta över att jag är med i en räddningsbåt som får se människor möta Jesus. Vi har fått sett det den sista tiden och jag bara känner så här, wow. Vad tacksam jag är. Jag är med i en resa. Jag är ute på ett hav och försöker hitta människor och få upp dem i båten. Och så är det massa människor i båten som väntar, som ni vet, att göra sin grej. Det här får vi får vara på en resa. En gång så, Linnea och jag hade varit på ett missionsresa. Långt tillbaka, det var 2004, hade varit i Bangladesh och vi hade varit i Indien. Och vi var ute på en båtresa med en liten träbåt. Och vi hamnade i en storm typ. Eller en jobbig, extrema höga vågor. Det var lite av en storm. Men jag hann att bli, och vi hann att bli riktigt, riktigt skräckfyllda där. I den där lilla träbåten. Någonstans där så bara, Gud, räddar du mig, då lovar jag att tjäna dig. Och Gud räddade mig, han räddade oss. Och jag kände så. Jag tror att de här små räddningsbåtarna som vi är kan få vara med och rädda människor. Även om de inte är så proffsiga, så perfekta. Vi har ett uppdrag och vi kan få vara med och se det hända tillsammans. Så vad drömmer du om för någonting? Den frågan jag fick av Rickard. Vad drömmer du om? Vad ligger djupast i ditt hjärta? Vad har Gud lagt på ditt hjärta? Wow. Vi får vara många tillsammans. Där Gud har lagt ner saker på djupet av våra hjärtan. Och så vill vi vara med. Och se människor bli räddade för evigheten. Innan jag avslutar ska jag bara nämna att jag hade en dröm i natt. Jag visste inte om jag skulle dela det här, men det var någon märklig dröm. Och ett budskap som kom i drömmen var att kollapsen kommer. Och jag vet faktiskt inte riktigt om drömmen var från Gud. Och jag vet inte riktigt vad den innebär. Men jag kände så här, nej, men det finns ett allvar i vår tid som vi lever i just nu. Och vad den här kollapsen kommer, vad det betyder. Och om det var från Gud, det vet jag inte. Så pröva det. Men det jag vet, det är att vi lever i en väldigt orolig tid. Och jag vet att det finns räddning i Jesus Kristus. Och jag tror att vi kan inte förlita oss på yttre saker. Utan vi kanske kommer till punkten där vi bara får förlita oss på honom. Jag avslutar med Ordspråksboken 18:10. Det står så här. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige flyr dit och är trygg. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige flyr dit och är trygg. Lovsångarna, ni kan gärna komma fram. Och så ber vi tillsammans, kan vi göra. Tack Jesus, tack Jesus. Herre, vi tackar dig. Vi prisar dig Jesus att du är våran räddning. Du är våran frälsning Jesus. Och vi tackar dig för det. Tack Jesus att vi får överlämna våra hjärtan den här stunden till dig. Och vi får fly till dig. För ditt namn är ett starkt torn. Tack att det finns frälsning, det finns räddning hos dig Jesus. Vad som än händer, vilken storm som än kommer. Vad som än händer i våra liv. Tack Jesus för det. Så vi kan väl bara böja våra huvuden. Och är det någon som är här idag och känner att jag har inte bjudit in Jesus i mitt liv. Jag har inte gjort Jesus det här i mitt liv. Jag behöver lämna mitt hjärta till Jesus. Jag behöver få det rättställt med Jesus. Eller du kanske har lämnat honom men känner att jag behöver komma tillbaka till Jesus. Jag behöver få det rättställt med Jesus igen. Som du här och känner att jag vill ta emot Jesus. Vi böjer våra huvuden. Så bara lyft din hand till Jesus så ber vi en kort bön tillsammans. Lyft din hand om du känner att jag behöver ta emot Jesus just nu. Jag behöver göra det. Tack Jesus. Vi kan be med. Tack Jesus för din frälsning. Tack Jesus att jag får lämna mitt liv till dig just nu. Tack Jesus att du förlåter mig alla mina synder. Och tack Jesus att du dog för mig på korset. Tack Jesus att du uppstod på den tredje dagen. Tack Jesus att det finns räddning i ditt namn. Herre, förlåt mig mina synder. Rena mitt hjärta. Tack för räddningen i ditt namn Jesus. Och tack för att det finns bara räddning hos dig Jesus. Jesus, tack att jag får komma till dig. Tack att du tar hand om mig Jesus. Tack att du älskar mig Jesus. Tack att jag får ge mitt liv till dig Jesus den här dagen. Tack Jesus att jag tillhör dig från den här dagen. I Jesu mäktiga namn. I Jesu namn. Jesu namn.